Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach, livsstilscoach, peppare, motivatör, inspiratör.
Och med mig, Erik Olsson, hälso- och äventyrscoach vid Two Strong Arms, upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå just ditt drömliv.
Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i centrala Göteborg. Då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Och vi har en fantastisk gäst som är på återbesök. Och vem är det, Erik?
Det har vi, John Andreas. Vi har ett nytt, riktigt spännande avsnitt här med podden då. Och vi har ju sett efter, vi har ju tittat noga här nu. Vilka är våra, liksom, säsong ett? Så här, vilka var våra mest populära avsnitt? Och vad handlar de om och liknande då? Och då har vi ju faktiskt detta som ett av våra allra mest populära avsnitt. Som vi fått många kommentarer på, mycket engagemang på, många funderingar och alltihopa va. Och det är med Peter Martin och det är avsnitt nummer 15 i Podbean. Så för dig som lyssnar här nu, så gå och kolla på Podbean avsnitt nummer 15. För där har vi också en timme då med Peter Martin. Men vi kör egentligen återigen här då. Så vi har bjudit in Peter Martin här igen till ett nytt avsnitt av podden. För det var ju liksom kanon och det finns ju mer värde och mer att gräva i och mer att gå på djupet i då. Så varmt välkommen Peter, och den här gången tänker vi att du får presentera dig själv liksom. Vem är Peter och var kommer han ifrån och vad gör han för någonting? Så får vi ta det därifrån helt enkelt. Om det går bra. Ja, då kör vi.
Jag är Peter Martin. Jag har växt upp utanför Göteborg i Partille. Och sen så har jag pluggat i Göteborg och nu bor jag östra om Göteborg i Lerum. Så jag håller mig nära Göteborg. Jag vågar inte ta mig längre bort. Nej, men jag är läkare och ägnat egentligen hela livet åt medicinska saker. Så läkemedelsforskning i 15 år faktiskt. Och nu sedan 2014 då så driver jag FanMed-klinikerna som är funktionsmedicinska kliniker. Och det där med funktionsmedicin pratade vi om ganska mycket i förra avsnittet, då, avsnitt 15 där. Och sen har jag ju sett att ni har haft många spännande gäster sedan dess. Och jag gillar ju det med eran podd, att det är ganska stor bredd också. Ni pratar om högt och lågt och brett, alla möjliga ämnen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja.
Kul. Och bara idag hade vi ett kanonavsnitt och det blir väl framöver, men vi pratar om LinkedIn liksom. Så vi har ju brett, fast det är ju så här, hur lever man sitt drömliv, optimal hälsa, alla bitar då. Och vi är ju nyfikna då. Avsnitt 15, men det var ju kanske något år sedan här, ungefär lite mindre, jag tror det var i april. Så Peter, vad är det som vad är det som har hänt sen senast? Liksom? Har du någon update på det, eller hur går det med FanMed, vad händer?
Ja, det är ju, händer ju saker snabbt. Det gör det väl allmänt i världen nu för tiden, men inte minst i min värld. Jag jobbar ju med fanmedklinikerna då. Vi, ja, egentligen för lite drygt 18 månader sedan var vi två anställda. Det var jag och Diana. Och nu så är vi 22 stycken anställda. Så det har gått undan. Och då är det så att vi är 8 läkare nu som jobbar med funktionsmedicin. Och vi är 10 hälsocoacher faktiskt som jobbar. Funktionsmedicinska coacher då, som är specialutbildare inom funktionsmedicin. Så vi håller på att liksom utveckla funktionsmedicin så att det ska bli bättre och bättre leverans till alla där ute som behöver det. Och vi är absolut inte färdiga. Vi håller också på med IT-utveckling, så en del av dem som är anställda hos oss, de jobbar ju bara med, inte så bara, men de jobbar med IT-utveckling, och vi bygger en funktionsmedicinsk IT-plattform som ska kunna hantera alla de här data. För er som inte har lyssnat på det förra avsnittet, så funktionsmedicin går ut på att man letar efter grundorsaken till att folk blir sjuka eller har olika symptom, istället för att man som i det konventionella sjukvårdssystemet, som jag brukar säga bottnar i liksom från 1900-talet, det är ju att man försöker sätta en diagnos och sen trycker man ner olika symptom med läkemedel. Så blodtryck, det trycker man ner med blodtrycksmedicin, och migrän med migränläkemedel, och smärta med smärtstillande. Men här är mer att man försöker förstå liksom hela kroppen, vad är det som har gått snett? Biokemiskt eller i tarmfloran, eller har du fått näringsbrister, eller är det att din mag-tarmkanal inte funkar riktigt så du inte tar upp näringen? Är du stressad för mycket? Har du för dåliga relationer? Liksom, vi tar in hela människan och försöker fatta hur det står till då. Så det är som ett tusenbitars pussel vi lägger för varje individ. Läkare och sen också coacher. Så vi tar väldigt mycket prover, och man svarar på 300 frågor då innan man kommer till oss. Så vi vet väldigt mycket om dig när vi träffar dig då. Så det är egentligen ett helt nytt paradigm inom medicin, kan man säga. Så vi brukar ju säga att vi vill förändra världen genom att förändra vården. Och vi har faktiskt, jag vet, när vi spelade in det avsnittet senast, då pratade jag om att det var ett franchiseupplägg, att läkarna jobbade som franchisetagare i FunMed. Det märkte vi sen att det kanske inte skulle hålla rent så här, Skatteverket skulle kanske inte gilla det upplägget riktigt. Så vi slutade med det, och sen så har det kommit nya data som säger att Skatteverket kanske visst tycker att det borde vara okej då, enligt någon dom och så. Men det spelar ingen roll. Vi har i alla fall gått ifrån det. Vi har anställt våra läkare istället och coacher. Och det tycker vi är en bättre modell nu, för då håller vi ihop företaget bättre. Liksom. Vi kan jobba mycket tajtare. Så vi har ju grymt liksom intern kommunikation, sån här intranät. Liksom, där alla läkare och coacher, det bara bubblar av information. Vi lär oss saker. Vi lyssnar på poddar. Det är mycket amerikanska funktionsmedicinska poddar. Det är liksom biokemi, det nya labbanalyser vi tar in, och så skriver man där och lär av varandra, så det blir det blir mycket roligare att sitta själv och jobba med detta, ungefär som du och Jonna, Erik och Jonna Andreas, ni samarbetar liksom. Det blir mer då när man är fler, eller hur?
Absolut, det är mycket roligare också framförallt.
Ja, det är det.
Än att göra det helt själv. Det blir någonting annat. Det blir en annan energi och mer kunskap och mer visdom. Och mer att lära ut också. För man lär ju sig mer själv.
Ja.
Så yes. Det är jättekul. Men en fråga. Du som är läkare här nu. Nu är det ju covid och så. Hur ser ni på det här med vaccinering och sånt? Det är kanske en privat fråga.
Ja, det är en känslig fråga, får man säga. Folk går ju igång på det. Och vi får ju många sådana frågor. Och vi förväntas då liksom ha något svar på det. Men jag måste säga att den frågan är ju rätt komplex. Det är inte så lätt egentligen. Utan det korta svaret är väl egentligen då att det beror på. Precis som det är i funktionsmedicin, vi vill ju individualisera allting. Vi ger ju inte samma behandling till två personer med samma, en som de har samma sjukdom eller problem. Då kan vara deprimerade, men då får helt olika behandling då. För att det beror på vad som ligger under där. Och likadant är det då med vaccination då. Jag kan bara resonera i allmänna ordalag. Dels så visst, det är ju lite nya en ny princip av vissa vaccin då, till exempel det här mRNA-vaccinet från Pfizer, så det är ju en ny princip som inte använt förut. Men då kan ju en del tycka att ja, men det är ju bra, då skickar man ju bara in ett mRNA och så bildas det bara vissa protein av det här elaka viruset då. Istället för om man fick viruset, då bildas det massa protein som kan trigga immunförsvaret på många olika sätt då. Så man kan liksom vända på det och säga att ja, det kanske är snällare att få vaccinet än att få covid. Men vi är kanske... för folk som där man kanske är lite så här oroliga för, det är ju de som har autoimmuna sjukdomar och som har ett obalanserat immunförsvar där det skulle kunna triggas då av att man får vaccinet. Men det kan ju också triggas av att man får covid då. Så vad är värst? Det är väldigt svårt att veta i dagsläget, tycker vi. Så vi landar ju mycket i det här då, att vad är svaret egentligen på den här pandemins som vi står i? Vad är det vi behöver göra? Ja, vi behöver ha en friskare befolkning som tål att få det här viruset och inte bli jättesjuka. För det verkar ju ändå komma mer och mer data som visar att de som har D-vitaminbrist och andra näringsbrister kanske också, och de som är metabolt sjuka och de som har kraftigt överviktiga som har hamnat i sådana återvändsgränder, liksom, de blir mycket sjukare. Och de hade inte behövt bli det, alla flesta, om de hade varit friska i grunden då. Så vi landar ju i det här att ja, vi kan liksom inte hålla på att vaccinera befolkningen, som en del tror att man behöver ta vaccin varje år eller kanske flera gånger varje år för att hålla sig immun då. Det där är ju en jättemaskineri. Är det inte bättre att vi försöker få befolkningen lite frisk?
En tanke där då, för ibland, jag kan ju utan att gå på djupet med vaccinationens vara eller icke vara sådär, men att det kan framstå lite som att man sätter ett plåster på en amputerad arm liksom. Att egentligen så är ju problemet kanske någon annanstans. Sådär, va? Men du från ditt perspektiv då, Peter, märker du att det är liksom en diskussion där ute om att boosta liksom hälsan och immunförsvaret liksom naturligt sådär? Eller är det mer kanske diskussionen att ja, men man tar vaccin och annars är det som det brukar vara? Liksom?
Mm. Ja, men det är ju det att hela det medicinska paradigmet, där tänker man inte så mycket på just näringsämnen eller den metabola hälsan och motverkar den och jobbar förebyggande. Men det finns ju, nu finns ju liksom, i England delar man ju ut D-vitamin till äldre människor gratis, och det finns andra länder där man också har tagit sådana, jag kommer inte ihåg vilket land det var, men där man också har delat ut det gratis då. Och det var nog i södra Spanien tror jag faktiskt, man har gjort det också. Och där man har sett liksom skillnader i hur sjuka folk blir. Så jag tycker att man är lite för långsam med det här. Man hade mycket väl kunnat gå på D-vitaminspåret och höja upp nivån i befolkningen. Så här, nu spelar vi in detta i februari. Nu har vi ju låga D-vitaminnivåer. Vi har inte bildat någon D-vitamin sedan i liksom, augusti-september någon gång på våra breddgrader. Så de bara sjunker om man inte tar tillskott då. Så våra patienter rekommenderar vi, och vi inte bara rekommenderar, vi mäter ju D-vitamin ofta flera gånger våra patienter och ställer in deras kosttillskottsnivåer. Liksom, så de tar ju oftast mellan 1000 och 3000 enheter, IU då, enheter varje dag under vinterhalvåret. Och då brukar de flesta hamna på bra nivåer. Och vad är bra nivåer på D-vitamin? Ja, det är sådär... Ibland i vården är det över 50 man säger bara, men vi säger att det ska vara över 75 och gärna 100 och 110, 120 sådär. För där ligger många naturfolk, så troligen är det ganska naturligt att ligga så då.
Ja, det är ju väldigt intressant det här liksom, om man ska se det ur evolutionsperspektiv, det här med virus och allting. De har ju kommit i alla tider liksom, och det är oftast de starka som överlever liksom. Om man ska säga så. Och det är oftast de som har bra metabolism, de som är kraftiga, de som är lite yngre, de som har tränat, som har hållit sig vid god vigör. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och vi har ju ett samhälle nu som hela tiden, inte jag ska inte säga hela tiden, men som plockar på, ät osönt, ät chips, drick alkohol, ät snabbmat, ät socker. Alla de här sakerna som egentligen inte är bra för oss. Hur ser du på det?
Nej, men det, till syvende och sist är det ju ett samhällsproblem att media, väldigt mycket av reklamen kring mat och så i media, det är ju inte någonting nyttigt man gör reklam för, utan det är ju sånt som ger snabba kickar och som vi alla, det är ju inte, och det kommer ni kanske ihåg från förra avsnittet när vi pratade att i funktionsmedicin så skuldbelägger vi aldrig våra patienter eller klienter så, utan det är ju inte deras fel. De som är överviktiga, har metabol ohälsa och näringsbrist, det är ju inte deras fel. Det är ju samhällets fel och att man har hamnat i en miljö där våran art helt enkelt inte kan hålla sig frisk. Men däremot måste vi kan inte bara acceptera att det fortgår. Vi måste ju jobba emot det och vi pratar om det i poddar och få folk att liksom förstå lite själva hur det, eller tänka till och kanske inse att oj, det här är nog inte så bra som det är, vi måste göra någonting åt det. Sen är det ju väldigt svårt då när all den här reklamen och median, det finns väldigt mycket pengar i de stora livsmedelsföretagen till exempel som kan, men vi kan rösta med vår plånbok, det kan vi göra. Vi kan helt enkelt välja att köpa det som, lägga lite mer pengar på lite bättre mat helt enkelt.
Eller äta lite mindre ibland.
Ja, fast då måste man, ska man äta mindre så måste man nog äta någonting som inte bara ger en snabb kick, utan det ska vara något som ordentligt med protein varje dag, för det är väldigt mättande. Och det kan göra att man får ett jämnare blodsocker, mindre svängningar och mindre sug. Och så inte vara rädd för fett heller. Vi är ju ganska fettskrämda så. De allra flesta hade behövt dra ner lite på sina kolhydrater och äta mer fett och protein i vårt samhälle.
Ja, men det är precis... Och tar du då, Erik? Ja. Kör!
Vet du vad jag gjorde då, Peter? Jag har haft två veckor med energin har liksom sjunkit så här. Jag bara, vad är det som pågår? Liksom, hjärnan funkar inte riktigt och så här. Ja, jag vet inte. Okej, det är stressigt kanske. Det är mycket som händer. Ja, kanske. Och jag, men så tänker jag, men jag höjer träningsdosen också rejält. Liksom. Mm. Jag ligger på, jag vet, 5-6 timmar i veckan någonting. Kanske nu eller någonting. Liksom. Och då är det ju intensiv styrka och kettlebell och det är cykel och det är löpning. Och jag vill gärna göra något varje dag. Kan jag göra något annat då? Och så slog det mig innan, körde ju så här bulletproof kaffe eller bara fettkaffe. Men jag ska testa det. Jag testade igår. En dag, experiment en dag liksom. Och jag körde ju idag med då. Men det kanske ändå kan vara någonting. Jag går tillbaka till basic och så testar jag det igen. För det kanske är hjärnan bara saknar energi på morgonen liksom. Mm. Så jag körde min kaffe så här. Och så mixer så zoom, zoom. Och så i med stor socker. Eller inte socker. En fett bit liksom, smör. Och då bara, ja, men nu funkar ju hjärnan igen liksom. Det kändes så. Och idag tyckte jag också det var rätt bra. Vi körde ett poddavsnitt idag och jag kände hjärnan var ju med liksom.
Mm.
Men du kanske har någon insyn i det också då, Peter, som läkare. Vi ska ju prata lite om utmattning och träning och sånt också då, lite konkreta grejer liksom. Men fett kaffe liksom, en energidos på morgonen. Vad har du för tankar om det?
Nej, men jag har ju många patienter som kör det. Och allting här, det handlar om att huvudbudskapet när det gäller kost är att man ska prova olika saker för att se vad som passar just dig liksom, som lyssnar nu då. För det är man kan höra massa saker. Ni hör på Erik säger en sak och John Andreas en sak och jag säger en sak och någon annan säger en annan sak. Men du måste testa vad som passar just dig. Men det är ingen annan som kan testa åt det. Det måste du göra själv. Då måste man ju ändra på någonting. För annars kommer ingenting hända. Så man kan göra sådana saker som att man väljer att äta utan gluten och mejeriprodukter i en månad till exempel. Man tar bort det helt och hållet. Alltså alla mejeriprodukter. Man kan till och med ta bort smör ett tag. Några veckor då för att inte äta något protein alls. Så kan man faktiskt känna skillnader i kroppen på den här månaden. Och sen efter en månad så börjar man äta kanske smör och så testa vad det nu är man vill, ost eller crème fraîche eller vad det är. Och så ser man hur man mår då i några dagar, tre dagar kanske. Och sen kanske man Man kan testa att äta gluten igen då och se om man reagerar på det. Och då är det många som reagerar. Och det är det som kallas för eliminationskost. Man eliminerar någonting, man tar bort någonting i kosten under en begränsad tid. Det är som ett experiment man gör då. Så det där är ju väldigt kraftfullt. Och sen just det här att man, som du, när man börjar med fettkaffe där. Det passar ju många väldigt bra. För att då kommer du liksom från nattens vila. Om man tänker när vi var ute i naturen så började vi aldrig med en jättestor frukost. För vi hade inte mat antagligen. Utan vi var tvungen ut i gryningen. Upp och stå. Inte gå fram till kylen. Nej, utan man gick ut i naturen och samlade allt man hittade. Liksom ägg och rötter. Och man kanske var på jakt och jagade i gryningen vid vattenhålet. Eller någonting. Och sen åt man. Och sen vilar man efter det. Och det är många som glömmer den lilla biten också. Att man ska vila. Så jag tycker det är så intressant när man lägger sig på rygg efter att man ätit lunch till exempel. Lägger sig på rygg, verkligen slappnar av. Då hör man hur det kurrar i tarmarna. Då drar de igång liksom. Nu är det våran tid, tänker om då. Men det är väldigt få som gör det nu för tiden. Det är typ siestan i Spanien och så. Och sen annars, i vår kultur så ska man sitta vid skrivbordet direkt efter lunchen.
Tar du sådana naps efter maten?
Ja, jag har gjort det mer tidigare faktiskt. Alltså nu senaste åren här. Då gjorde jag det i början när jag började med funktionsmedicin. Eftersom jag har varit utmattad själv, då var jag inte riktigt frisk. Så att då var jag tvungen att ta naps liksom, för att orka med dagarna. Nu behöver jag inte det på samma sätt. Så att nu är det mer... Nu måste jag nog tänka mig för liksom att det är bra att bromsa. Det är bra att ta en napp. Idag har jag gjort det till exempel. Jag jobbar hemifrån idag. Liksom. Då har jag lagt mig på sängen efter lunch här i en kvart och bara försökt att meditera, liksom slappna av. Och då hände precis det. Att då hör man ju hur magen blir glad.
Ja, personligen så gör jag också alltid det nu. Jag arbetar hemifrån faktiskt. Efter lunch så brukar jag alltid vila minst en halvtimme. Lägga mig på rygg. Och det, även om jag inte är trött så vet jag att kroppen behöver det. Jag gör det ändå. Mm. Och det är väldigt skönt faktiskt. För man får mer energi och kroppen bearbetar ju maten liksom. Mm. Det går åt mycket energi till det. Så det känner man ju, känner jag väldigt ofta. Att det gör skillnad i mitt liv i alla fall. Och det är ett bra tips för dig som lyssnar faktiskt. Att ta de här powernapsen efter lunchen till exempel. Några minuter. Det gör skillnad. Mm. Men hur ser en dag ut för dig kostmässigt då?
Ja, det beror ju lite på sådär. Jag kommer ihåg själv när jag upptäckte funktionsmedicin då. Och snackade med en funktionsmedicinare. Och vi åt lunch och så. Och så hade jag liksom börjat lära mig lite om det här. Och då blev jag så förvånad, för han åt liksom bröd och sånt. Och det hade jag ju förstått, att gluten var ju inte så bra och så. Så jag frågade honom det, men du äter bröd? Så här. Ja, men någonting man gör någon gång ibland, det är väl inte så farligt, sa han då. Så där. Ah. Och det är lite det är dit, det är så frisk vill man gärna vara, så att man kan leva typ så 80% av tiden äter jag riktigt bra enligt vad jag tror är bra för mig liksom. Och 20% kanske jag kanske gör saker som inte är bra, som i förrgår var det ju fettisdagen. Då åt jag en semla liksom, och jag mådde inte bra så där dagen efter och på natten och så. Det var säkert inte jättebra att jag hade ätit den här semlan, men jag gjorde det för jag vet att jag blir inte jättesjuk av det liksom. Jag för några år sedan hade jag nog mått ännu sämre tror jag, men nu är jag så pass stabil liksom, så jag kan ta en semla. Och det var rätt roligt, vi hade ett webbinar igår faktiskt med, ja, det är galet intresse nu för det vi håller på med. Det var nästan 3000 anmälda som ville höra på det fantastiska ämnet SIBO, en överväxt av bakterier i tunntarmen. 3000 anmälde sig till att lyssna på. För liksom man pratar om bakterier i tunntarmen. Men då berättade jag det då, att jag hade käkat semla dagen innan. Så frågade jag de andra i FunMed som var med. För det är många som sitter och svarar på frågor och så här, coacherna. Då frågade de hur många som hade käkat en semla dagen innan. Och alla sex bara skakar på huvudet. Ingen har ätit en semla. Så de är liksom lite renlevnadsmänniskor så här. Och hälsonördar. Men jag har ju kommit hit än att jag kan käka liksom nästan vad som helst. Ibland. Men jag gör ju inte det. Jag gör det inte hela tiden. Och jag vet att om jag ska göra något riktigt viktigt. Eller prestera någonting. Eller jag måste jobba väldigt hårt en period. Då äter jag ju faktiskt... Ja, det klinaste för mig det är att jag käkar egentligen carnivorkost. Jag käkar bara fett och kött och alltså mycket fett, talg, ister, det kan vara smör, men kött och liksom faktiskt inga kolhydrater, inga grönsaker eller någonting. Då funkar jag som allra bäst. Då blir det liksom ketos om man äter tillräckligt mycket fett då, ketogen kost. Och så ingenting som kan störa, ingenting som skapar något sug eller något sånt. Utan då vet jag, för prestation så funkar det väldigt bra för mig. Då kanske jag gör det några dagar innan jag ska prestera riktigt högt. Så. Mm.
Jag tänker där, och för lyssnarna här, där det som Peter berättade där, tror jag är väldigt viktigt. Jag tror det är väldigt bra värde där. Alltså jag kör ju primal paleo på det sättet. Jag kör 80-20, så ibland kan jag också äta någon semla liksom, och ett bröd och sådär. Men jag kan ju känna av det då på kvällen, dagen efter. Magen är ju lite knepig liksom. Det är ju någonting. Jag är inte 100, jag kanske är 80% så. Men jag ska också erkänna så här då i podden att om det är en större grej, stor presentation, eller jag ska köra ett lopp liksom. Jag ska köra en halvmara eller någonting. Då kan jag ju, och det är ju intressant för dig då, John Andreas. Det här är ju mental träning liksom. Då kan jag ju ibland halka på det här. Jag vet att jag borde äta cleant. För det är där jag får, alltså om hjärnan funkar, bam. Men jag kan ju ibland halka dit istället och trycka i mig något. Kanske inte det värsta liksom, men choklad eller någonting. Bara för att lugna nerverna liksom. Men då betalar ju priset dagen efter egentligen, ja. När jag ska göra den här grejen, och hjärnan inte är 100 utan den är 80 då, sådär. Ja. Det är en trade-off liksom.
Ja, visst.
Som en delning. Så.
Jag tycker det är väldigt intressant, för jag var ju sjuk förra veckan. Jag hade hög feber i onsdags och jag spydde en hel del. Alltså jag var helt utslagen en hel dag. Jag var väldigt dålig. Och dagen efter, det enda jag vill äta, jag äter ju väldigt sällan sån här mat. Jag ville bara äta pizza. Jag hade inte ätit någonting. Hade inte jag gått och köpt en pizza så hade inte jag ätit någonting. Så att då åkte jag och köpte en pizza och klämde i mig. Och jag mådde ändå bra dagen efter. Så att jag tror att kroppen skriker efter någonting. För där har jag ju gjort mig av med så mycket saker liksom, under den här sjukdomen. Och jag kände bara, jag vill bara ha fett. Jag vill bara ha i mig allt detta. Jag mådde ju fantastiskt efter det. Men vad ser du på det liksom? Är det något en biologisk som säger du behöver det här, lyssna på kroppen, du behöver fett, du behöver äta den här skiten? Hur ser du på det?
Ja, just att äta skiten vet jag inte riktigt. Det är just det, pizza så. Det har nog... Alltså liksom svårt att hitta något enkelt försvar för det så, men om det inte är så att det kanske är pizza rätt salt eller någonting, så egentligen man är väldigt sugen på det här salta eller någonting. Men sen tror jag att ju friskare man blir och ju mer clean man blir, liksom man lever cleant, man äter ganska cleant ändå. Jag menar inte som att man ska äta 100% clean, men ändå då kommer man mer och mer i kontakt med sin kropp. Man kan lyssna på kroppen, man kan känna att idag är jag sugen på mer protein, för nu har jag ätit så mycket protein i 2 dagar. Liksom. Mm. Jag kan verkligen känna det jättestarkt att oj, nu är jag sugen på protein. Jag kan inte äta sallad idag. Liksom. Och det kan vara tvärtom att man kanske äter mer fett och så känns det bra. Sådär. Och ibland, om man har... Ja, men kolhydraterna är lite mer luriga. Man kan absolut... Jag säger inte att ingen aldrig ska äta kolhydrater, men det kan ofta mer bli som ett sug liksom, att det är inte egentligen hunger efter kolhydrater, det kan vara sug.
Nej, men jag håller med dig det om att om man är i väl kontakt, om man äter clean, jag äter ju ganska clean liksom, det är väldigt sällan jag tar i mig något sånt liksom, eller godis eller någonting liksom, och jag kände bara, det var det enda jag ville äta, det fanns ingenting annat, alltså kroppen skrek efter någonting liksom. Ja. Den bara, gå och köp pizza nu, du kan inte vänta mer nu, du behöver få i det. Bara, jag vill inte ha någonting annat. Jag kommer inte äta mig åt att köpa en pizza liksom. Och jag sa till partnern, hon bara, men gå och köp en pizza då.
Vad var det för pizza du åt då?
Det var en vegetarisk pizza med mycket mozzarella, mycket feta ost, mycket pesto, champinjoner, paprika och annan ost på liksom. Mm. Det var mycket grejer och så mycket fet sås, tog jag extra sås, stark sås och vitlökssås och jag bara drönade på.
Kan det inte vara så här då, eller tänker jag då, att det är liksom energikicken liksom, kroppen vill ha egentligen liksom. Om det är en pizza, det är ju kolhydrater och det är snabba grejer liksom. Mm. Bara för att ha varit sjuk och dränerad kanske.
Ja, för jag tänker på det liksom. Jag har ju inte så mycket underhudsfett heller. Jag är ganska smal om man säger så. Det är ju inte så mycket fett heller va. Mm. Så det kan ju vara att jag behövde ha fettet. Jag behövde få energin liksom, som du säger där Erik. Att jag behövde få energi. Mm. För det var egentligen det som kroppen bara skrek liksom.
Mm.
Jag tycker det är intressant.
Absolut.
och det hänger lite ihop med det som vi också ville prata lite om idag, så här lite utmattning, träning kanske. Jag vet, du lyfte John André, du funderade på utmattning där, du hade ju några funderingar. Jag har ju funderat kring träning, så. Så vem vill börja?
Du kan börja, älskling.
Jag börjar. Snäll dig, John André. Och så här, okej. Hur liksom, för prestation då, Peter, liksom. Lite kring det. Och för att liksom maximera sin träningseffekt kanske, om man vill komma igång med träning. Man kanske lyssnar på den här podden och jag coachar personer som vill springa milen och halvmaran och liknande. Och man vill få så bra effekt som möjligt och kunna komma igång med liksom uthållighetsträning då. Vad har du för tankar kring det så här? Och hur ska man börja liksom med hur de bitarna hänger ihop så? Lite bred fråga kanske. Men...
Mm. Jag tror dels så är min inställning till uthållighetsträning, de här lite mer extrema grejerna, är att det faktiskt inte alltid har med hälsa att göra.
Nej, det var tvärtom kanske.
Nej, men sen är det klart att jag säger inte att man inte ska göra det, och det är ju fantastiskt att kunna göra det. Och det, om man kan göra det, uthållighetsträning, och liksom klara det, återhämta sig och så, det kan ju vara ett starkt hälsotecken också att man lyckas med det. Och jag tycker att det kan ju vara som en del i målet då. Jag ska klara av att göra ett maraton eller triathlon eller vad det nu är, swimrun eller någonting. Och då måste jag ju också vara frisk och stark för att klara det. Det är inte bara så att jag ska pressa mig till det med min, liksom kroppen håller på att falla sönder. För det kommer jag aldrig lyckas med. Utan då ska man ju också, det roliga är att det för med sig ett hälsofokus.
Mm.
Det gäller att ha en bra grundhälsa, precis som man behöver ha det om man får covid, behöver man ha det om man ska göra ett maraton.
Mm.
Och då gäller det att man skaffar sig en bra näringstät kost som är anpassad efter träningen. Och det gäller att, en viktig sak är förstås att man måste få i sig protein. Det är ju liksom strukturen, det som bygger upp musklerna, många hormoner, det är proteiner, hela mycket matsmältningskanal, det har med enzymer och sånt, det är proteiner liksom. Och då måste man ju få i sig protein. Och det mest lättupptagliga proteinet är ju från kött och fisk och ägg och så. Mejerier om man tål det.
Mm.
Så gäller att äta det ordentligt. Och ska man bygga muskler och så, då vill man ju få i sig så här 30 gram protein varje måltid.
Mm.
För att ungefär 3 gram av de 30 grammen, om man får det i form av till exempel kött, då är 3 gram är leucin, den aminosyran. Och det är ju den som triggar muskel, sätter på muskeltillväxten liksom, i ribosomerna i kroppens alla celler. Så det är ju en grej man kan tänka på, att man bottnar liksom i att ha tillräckligt mycket protein. Och 30 gram protein, det är ju inte 30 gram kött, utan det är kanske 150 gram kött, minst i alla fall då.
Och träna. Och lätt liksom.
Ja,
typ. Kan man säga.
Som en kycklingfilé eller en kolett. Så det behöver man ha minst, och springer man, alltså, är man ute och tränar en mil eller mer varje, eller nästan flera gånger i veckan, så då behöver man ju ännu mer än så om man ska hålla uppe det man bryter ner liksom. Och sen tycker jag ju då att man ska ju ha ordentligt med fett som bränsle. Och sen så finns det finns ju de som klarar sig på, det finns de som äter typ carnivore, ja, alltså bara fett och protein och kan springa långt och i alla fall uthållig sport, så funkar det ju jättebra för många. Ja. Och sen, men sen kan man ju lägga på kolhydrater på det också då. Och det kan man då mixtra med lite upp och ner och se vad som känns bäst. Och framförallt då, typ efter man har tränat eller ibland ska man springa ett lopp och så kan det ju vara bra kolhydratladda kanske kvällen innan. Kanske inte samma morgon, för det kan bli lite jobbigt för magen och så. Men kvällen innan, att man äter en rejäl portion med ris eller något sånt där, så man bygger upp glykogenet i musklerna och i levern, och så har man det som lite extra bränsle då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men lite så att man nej, all den här skräpmaten liksom, tänker pommes frites friterat i växtolja, det ska man hålla sig borta från, för det är rent inflammatoriskt liksom. Det är de här växtoljorna, sojaolja, majsolja, solrosolja, bort från dem. Sky dem som pesten. De förgiftar oss långsamt. Socker likadant, det kan man ju käka lite då och då, men att ta det som någon sorts, många kanske hamnar, ja men nu har jag ju tränat, då kan jag äta mycket godis jag vill, för det har jag ju förbränt de kalorierna. Ja, men det så kan du sabba din tarmflora genom att stoppa ner massa socker till bakterier som du göder, och svampar som inte ska ha den maten hela tiden. Men också att du då kan få liksom väldiga svängningar i insulin och blodsocker då.
Du har ju en åra-ring, tror jag, eller hur? Jag har ju också en sån. Det är så liksom. Och sen har man så här träningsappar på mobil och sånt. Och där står det ofta, okej, nu har du sprungit, wow, och så du har förbränt så många kalorier liksom. Ja, okej. Traditionellt då så kanske man tänker sig, ja men då måste du ju äta motsvarande kalorier ungefär sådär, va? Men jag finner ju att i verkligheten, även om jag springer en halvmara här, okej, just efter en 2-3 timmar kanske, då kan jag vara väldigt hungrig. Men den totala kalorimängden jag får i mig skiljer sig egentligen inte nämnvärt från, jag tycker, hur jag upplever att det brukar vara från dag till dag. Jag äter ungefär lika mycket, fast jag kanske äter mer koncentrerat efter måltiden och skippar frukost och så här. Vad tänker du kring det? Är det så att om du nu tränar, du springer en mil om dagen, då ska du äta, jag vet inte, 3-4 tusen kalorier om dagen. Liksom. Det kan ju vara ganska energitätt, det är ganska stora måltider. Det kan vara fett då, men ändå. Ska man tänka att man ska öka kalorierna eller ska man bara köra på känsla då?
Jag tror att i grunden så ska man ju kunna köpa känslan, men om du tränar så mycket då måste du vara noga med att du får i dig tillräckligt mycket. Och det kan vara svårt om man äter för få mål då, att man verkligen får i sig de kalorierna. Inte minst för att mag-tarmkanalen är inte dimensionerad för att äta, att du ska liksom springa en halvmara idag och så ska du äta en gång om dagen och så ska du få i dig all den liksom. 4000 kalorier i en måltid är ju rätt tufft för den stackars mag-tarmkanalen som ska ha tillräckligt med saltsyra och enzymer och galla och ska bryta ner allt detta och så ska det tas in över mag-tarmkanalen. Så det är, jag tror att då behöver du äta lite fler mål än i alla fall bara ett mål om du ska lyckas med det bra i längden. Sen en annan sak jag skulle vilja lyfta i det med salt då, där många är rädda för salt i dagens samhälle.
Ja.
Och då är det ju så att om, och du som lyssnar på detta, om du tränar mycket och framförallt om man tränar så man svettas, om det är den typen av träning, då prova att ta en halv tesked salt, kanske till och med en tesked salt innan du sticker ut och springer eller vad du gör, och ett drick vatten, och va? Då får man upp, det blir en annan känsla, vittnar många om, att man känner sig starkare helt enkelt. Man, det kan vara att man får upp blodvolymen lite mer och att liksom kroppen känner sig också trygg med att den har tillräckligt med salt. För man kan ju svettas ut en tesked salt på en timme om du kör stenhårt på hög nivå liksom.
Alltså jag har ju en delning där, och jag saltar mycket. Jag tror jag saltar mycket. Jag kör ju så här liksom genuint havssalt och så då, men jag sprötar ju på liksom. Mm. Och men traditionellt så här säger man, ja, men man ska inte salta, du ska skära ner och det är farligt och så där. Men jag vet, igår var jag ju körde spinning här en timme. Jag bara vräkte svett av mig. Jag höll på att dö, jag höll på att drunkna. Så det var ju bara att ta sig t-shirt och sådär liksom. Jag satt ju halvnaken på alla andra liksom. Men jag saltade ju på ordentligt. Jag vet, man kanske kan, ja, kanske finns någon gräns där med då. Men jag använder ju det, så tänker jag.
Men det är, nej, men vi är ju rädda för salt. Men jag tror särskilt de som äter lågkolhydratkost, att man tar bort en del av kolhydraterna. Det bara funkar ju så att insulin sparar salt i njurarna. Men när du äter mindre kolhydrater, stärkelse och socker och så, då blir det mindre insulin. Och då sparar man ju mindre salt i njurarna. Då kissar man ut mer salt. Så du behöver mer salt, bara av den anledningen. Och sen tränar du dessutom. Så det kan vara en segue in i utmattning då. För att många av våra utmattade patienter, de rekommenderar vi också att äta salt. Och för många av dem har lite lågt blodtryck. Man ska ju ha så här 120 genom 8. Det är det övre och under blodtrycket då, det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Det är så här normalvärde brukar man prata om, 120 genom 80. Men många av de här som är utmattade, de kan ligga på kanske 100, eller en del ligger på 90 över 70, så 90 över 60. Ja, det är liksom, de ligger riktigt lågt blodtryck. Och det, ett sätt man kan märka det på är om man ställer sig upp snabbt, så blir man helt yr. För kroppen orkar inte pressa upp blodet i hjärnan helt enkelt då. Mm. Så de har ofta bättre på att äta mer salt också. Och samma sak där, om man är utmattad så brukar vi ge ett råd då som har väldigt stor effekt på många. Det är att de kanske äter en vanlig svensk frukost när de kommer. De dricker apelsinjuice för de vill ha C-vitamin, och de käkar en macka och de käkar någon sötad yoghurt och lite frukt och någon müsli och så på det liksom. Men det blir väldigt mycket kolhydrater, mycket socker faktiskt. Och då tar de bort det, och så istället så käkar de typ en kycklingfilé eller något på morgonen. Eller rester från middagen. Det låter jättekonstigt för de som aldrig har tänkt så. Men bland våra patienter är det nästan standard att de allra flesta börjar ju liksom äta nästan frukost. Den ser inte ut som frukost. Det bara kallas för det. Men det kan lika gärna vara samma mat som middagen. Liksom. Och då får de mycket protein på morgon. Och inte så mycket kolhydrater. Då kan kroppen ta det proteinet och bryta ner det till glukos då. Långsamt i den takt den behöver. Det gör levern då i det som heter gluconeogenes. Så den gluconeogenes, den skapar nytt socker helt enkelt.
Är det bra? Då kanske man kan väl rekommendera så här fettkaffe och en kycklingfilé till frukost allmänt.
Ja, det kan man göra. Den kombinationen är kanske inte så vanlig bland om jag har pratat med, men det kan man göra, absolut. En del tar ju också fettkaffe, och så tar man kollagenpulver i det då. Det är vanligt.
Jag fick min sändning idag av kollagen.
Jaha. Ja, nej, men och då, ni er som aldrig har provat kollagenpulver, gör det. Det är ju, om man ska träna då, så är det ju jätteviktigt för brosk och bindväv, senor och sånt är uppbyggda av kollagen. Det är det proteinet, det är inte vanliga muskelprotein, utan det är ett annat protein. Och om man inte äter senor och brosk och ben och sånt som är uppbyggt av kollagen, då får man inte i sig så mycket av det. Så därför så kan man, och det kan vara svårt att äta det, då är det väldigt många som vi jobbar med som börjar ta kollagenpulver. Och vi har hört många historier om folk som har artros och så, som får mindre smärta när de tar kollagen. Och det finns faktiskt vetenskapliga studier på det, där man har gett vissa kollagenpulver och andra inte fått det, och de har mindre smärta då.
Jag tänkte på protein där. Jag tränar ju en hel del liksom, och ett tag i mitt liv, då ville jag ju bygga mycket muskler, vilket är många som vill då, som tränar en hel del styrketräning och så här. Och då var det ju en tumregel, och väger du 80 kilo, då ska du i dig 160 gram protein per dag.
Mm.
Proteinet då. Och det ger ju effekt, alltså om man vill bygga muskler. Det märkte jag ju, jag växte ju alltså ganska mycket. Men det var ju inte roligt liksom att äta så mycket, tyckte jag då. Tyckte det var jobbigt faktiskt.
Mm.
Och jag åt ju alltså flera mål om dagen liksom, bara för att få i mig proteinmängden. Och jag vet att det är många som ställer den frågan till mig. Hur mycket protein ska jag äta? Och min fråga till dig är, hur mycket protein behöver man per person kroppsvikt egentligen?
Ja, det är en bra fråga. Och den har man debatterat. Jag tror att, ska man säga någonting, så har det ökat senaste åren här, liksom, hur man ser på det. Men myndigheterna har ju sagt rätt länge nu att man ska äta 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Men då har man nog, det har kritiserats för att man har liksom inte tagit hänsyn till riktigt, inte alltid att man säger vilken typ av protein, för det är ju ganska såklart att äter du protein från animalieprodukter, från kött och fisk och sånt, så är det mer högvärdigt. Kroppen kan lättare bryta ner och använda de aminosyrorna än om det är ifrån växtprotein då, som i bönor och linser och liknande. Så det är inte likvärdigt att du kan bara ta växtprotein och liksom ersätta det. Men det är klart, är man vegetarian eller vegan, då måste man ju vara jättenoga med att äta ännu mer protein liksom, för att växtkällor då, för att verkligen kompensera för att det är sämre kvalitet på det proteinet också. Men sen vet jag att myndigheterna gick ut bara för något år sedan och sa att äldre behöver äta mer protein än man tidigare har sagt. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran. Och det finns ju många inom lågkolhydratrörelsen, carnivore-rörelsen, och då menar jag inte bara liksom folk som tycker, utan jag menar även forskare, som jag tror det finns en som heter Stuart Phillips, om jag minns rätt, som är ute i poddar och så och pratar om detta. Och de tycker ju snarare att du ska äta mellan någonstans mellan ett och två gram protein per kilo kroppsvikt, beroende på. Äldre behöver mer protein för att de kanske är sämre på att bryta ner det och ta upp det. De kanske har mindre saltsyra i magsäcken, för det har många äldre. Då kan man inte bryta ner protein lika bra. Sen om man tränar då, det har vi redan sagt, då kan man säkert behöva, som du åt och John Andreas, 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Du pratar om 160 gram protein på 80 kilo i kroppsvikt då.
Mm.
Det är absolut inte någonting. Och sen pratar man om att, oj, men när blir det för mycket då? Ja, men det verkar som att uppåt 2,5 gram protein per kilo kroppsvikt verkar de flesta kunna äta. Det kan nog vara en del som äter carnivore så, som även äter ännu lite mer då. Men, ja, men så, jag tror att för många tror jag att det ideala kanske ligger runt 1-1,5 gram protein per kilo kroppsvikt. Men då får man ju ta hänsyn till om man tränar, och kanske man behöver ligga det övre spannet och ända upp mot 2 kanske.
Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Personligen så försöker jag hålla mig på, när jag räknar då, om jag försöker hålla mig på 1 gram per kroppskilo, för att jag vill inte gå upp i vikt heller, utan jag vill hålla mig i vikt liksom. Jag vill inte pendla i vikt liksom. Och då har jag märkt att ungefär 1 gram, 1,3 där någonstans, när jag räknar då. Jag räknar inte varje dag, men oftast när jag räknar så ligger jag där omkring liksom.
Mm.
För det märks ju, så fort jag har ätit mer protein ett tag liksom, då börjar skjortorna spricka liksom. Nej, där har jag inte tid med att köpa nya skjortor här nu. Då får jag börja fasta lite.
Ja, eller så får du slå mindre på boxbollen.
Ja, precis.
Eller bandsäcken.
Ja. Ja, men det är lite roligt det där faktiskt, men det är som du säger liksom, att protein är ju viktigt liksom, för vi är byggda av de här beståndsdelarna, och jag har ju märkt också när jag ätit, jag har ju själv varit utbränd liksom, jag hade fått i mig för lite näring i många olika avseenden, i protein, i mineraler, vitaminer, allting liksom, så att, och där är det ju viktigt med kosten liksom. Kosten är extremt viktig för dig som lyssnar också, att det är ingenting att leka med liksom, att faktiskt äta ordentligt, äta nyttig mat. renodlad mat helst också, så rent som möjligt.
Mm.
Yes. Ja, det var en liten reflektion på det vi pratade om, proteiner där.
Ja. Men det kan ju stärka det meddelandet då. Vi har ju också på Lev ditt drömliv, vi har ju ett ledarskapscoachingprogram, och där ingår det ju att faktiskt också titta på kosten. För vi tror ju, jag tror ju att många förbiser det liksom. Man äter som man äter, och sen är man den här vdn eller direktören eller vad det nu är och sätter sina mål och håller på och jobbar och grejer. Och ja, men jag är ute och tränar och jag kör Vasaloppet och det går så fort och pang, pang, pang. Ja, men så missar man själva kosten liksom. Och det kan ju vara så att här och nu i nuet så mår man bra, hyfsat bra, kanske ännu bättre. Men allt eftersom, någonstans betalar man ju priset, tänker jag. Ja. Och vill man då vara den här ledaren eller få framgång eller vad man nu vill hålla på med. Alltså man behöver ju äta bra liksom. Vi kollar på grunden där.
Det är ju väldigt underutnyttjat. Jag tror företagen har inte fattat än, för kunskapen finns inte riktigt ute i samhället. Men vi jobbar ju med ledningsgrupper och det är ju helt fantastiskt att se hur de transformeras. De tycker de är friska när de kommer, men vi mäter ju många saker och vi kan, och de har ofta liksom tagit, man kanske lite i 50-årsåldern lagt på sig några kilo och börjar känna sig tröttare och så. Och så lägger de om kosten och så får de lite kosttillskott för att rätta till vanliga brister som vi mäter upp, och man börjar jobba även med, en del dricker ju för mycket kaffe och det kan vara lite för mycket vin och det kan vara allt möjligt sånt. När man skruvar på alla de rattarna, då det är helt otroligt vad som händer på ett par månader och hur de bara blommar upp och de går ner i vikt och de börjar och träna som de inte har orkat på ett tag. Och sen framförallt om man ser från företagets perspektiv, det är ju hur enkelt som helst att räkna om de pengarna. För de får ju mycket mer fokus på jobbet. Och det är ju som vi jobbar på Fanmer. Vi är lite extrema då. Men vi är ju hälsonördare i princip allihopa. Och kan mycket om detta. Så vi kan ju liksom ha... Man börjar 8 på morgon. Och sen så jobbar man till klockan 8 på kvällen. Och det är bara en timmes lunch lite snabbt. Så där någonting liksom, det är inte någon fika, det är inte någon att någon börjar gäspa framåt eftermiddagen eller något. Nej, vi vet hur man kan göra, och vi är i balans, inte alla varje dag, men liksom ändå, nej, men det är liksom standard att det funkar så. Och man blir sällan, mer sällan sjuk, och man håller sig till ett lite mer vettigare kosthåll och livsstil och så.
Hur ser du på, det här är en intressant tema tycker jag, testosteron. För det jag märkt när jag var ohälsosam då, om man säger så, mådde, var deprimerad, allt detta. Då hade jag inte så mycket, kändes inte som jag hade så mycket vitalitet, energi, sexlust, alltså ingenting. Testosteronet kändes som det var långt ner, jag hade ingenting, men så fort jag tränade och kom igång så ökade ju allting, vitaliteten ökade, jag kände mig starkare, kände mig yngre, var mer sexuellt aktiv, alla de här bitarna, för jag vet ju att det är många som lider just utav det här liksom, att testosteronnivåerna går ner. Så min fråga till dig är så här, hur höjer man testosteronnivåerna naturligt?
Ja, det är en bra fråga, Jan Andreas, och det finns ju kliniker som jobbar bara med att ge män, de äter testosteron och sen så ger de testosteron, salva eller tillskott på olika sätt. Och vi jobbar inte på det sättet. Så, men eftersom jag är, det vi gör är ju vetenskapsbaserat så långt det går och att vi vill mäta saker och så. Så kan jag säga så att vi mäter inte så ofta testosteron och sen följer det och ser att oj, det var lågt och så gör vi någonting så det ska höjas då. Det händer att vi gör det, men inte så ofta. Så jag har inte så mycket erfarenhet av att verkligen jobba med den frågan, utan vi jobbar liksom med hälsa i stort, och sen är det säkert många av dem som har fått högre testosteronfunktion fastän vi inte har mätt det då liksom. Så, men jag vill inte påstå någonting som jag inte har belägg för riktigt. Men jag vet ju ändå, jag tror ju ändå att det är viktigt att man ska leva efter vår evolutionära mall liksom. Jag ser ju på att människan är, vi är framförallt jägare liksom. Vi jagar i grupp, och det är det som gör att vi har kunnat vara så framgångsrika på alla kontinenter liksom. Och då, för att har den skärpan, och det, jag tror att det framförallt är män som är jagat liksom, och vi har mer testosteron än vad kvinnor har. Och det, så jag tror att den här biten, om man ska äta, jag tror att man får, eller det, man kan nog säga att om man till exempel går över på en vegankost, så tror jag att då är risken att testosteronet sjunker. För att du får inte i dig lika mycket protein, du får inte i dig lika mycket zink, du får inte, du kan, och sen kolesterol som är byggstenen för testosteron. Kolesterol är byggsten för alla kön, eller de flesta könshormonerna, liksom östrogen, progesteron, testosteron. Och det är byggstenen för D-vitamin, det är byggstenen för galla, en del i gallan och så. Det där är, då måste man ju kunna, antingen så gör man kolesterolet, och det gör det, 80% av det gör ju kroppen själv, men 20% får du via kosten. Så, och det finns ju inte i några växter kolesterol liksom, så att det är också en koppling där liksom, att ska du göra testosteron så måste du ha byggstenar liksom, och en del av det får du genom att du käkar kolesterol i kosten också då. Men jag är ingen expert på testosteron, John Andreas. Jag får nästan läsa på och komma tillbaka och berätta lite mer för dig om...
Det är inte bara för mig, utan det är för lyssnarna.
Det är bara för John Andreas här faktiskt.
Det är bara för mig, inte för någon annan. Ni som lyssnar på med öronproppar här nu.
Men när jag ser dig vid sandsäcken, så tror jag inte du har för lite testosteron i alla fall.
Nej, det har jag absolut inte. Men jag tycker det är väldigt intressant, för jag har ju känt skillnad i min testosteronnivå. Den har varit ännu högre än vad den är idag. Och jag har väldigt hög än så länge. Men när du pratar om kolesterolet, proteinintaget och de här bitarna, då ramlar poletten ner. Det var när jag åt 2 gram protein. Jag började min morgon med 5-6 kokta ägg varje dag. Och hela den biten. Så kolesterolet fick jag från äggen. Proteinet, allt animaliskt, all fisk och allting som jag åt. Alltså det ökade ju liksom. Så att du gav mig svaret redan. Det är hur jag kan öka min testosteron, John Andreas.
om lyssnaren också är intresserad av det, så kan han ju ta till sig det också. Ja.
Men jag tycker en grej här, vi har inte jättelång tid kvar på podden, men en grej som är viktig, det är ändå att många kanske inte fattar hur nära utmattning de är. Mm. Och det är bra att känna igen lite varningssignaler, tycker jag. Och det kan vara sånt där som att man är ganska, och det kan gå långsamt liksom, man glider in i det på något sätt. Men det kan vara att man har problem att koncentrera sig på jobbet till exempel. Du sitter i ett möte och börjar liksom zooma ut så här hela tiden, för du orkar inte hålla fokus. Du kan känna att en klassiker är liksom post-it-syndromet, du börjar behöva gå åt massa post-it-lappar, för du måste skriva ner allting för att komma ihåg vad du ska göra, istället för bara parkera det i huvudet. Du känner kanske att du är ute och tränar, och så börjar du bara bli helt skakig, och det kunde jag känna när jag spelade innebandy då, innan jag blev utmattad liksom. Jag spelade en timme innebandy, det var skitkul, men jag blev helt skakig liksom. Jag nästan, kroppen sa ifrån, det här ska inte du göra liksom, för jag pallar inte den stressen. Och efter man har tränat kan man känna att jag kan inte återhämta mig riktigt. Det här är ju fortfarande inte riktigt återställd efter 2 dygn liksom. Då ska man inte fortsätta att pusha det. Då ska man ju lyssna på kroppen och backa istället och tänka att nu måste jag satsa på hälsa istället för prestationer liksom. Och sen är det ju sömnen, om man börjar typ vakna tidigt på morgonen eller man börjar sova dåligt. Och där är en viktig del magnesium, att man tar magnesiumtillskott liksom, för att testa och se om man kan i rejäla doser liksom, som man kan, då sover man ofta bättre. Och sen kan det vara så här att du får ett mejl och så känner man, nej, inte ett mejl till liksom. Oh, det kommer mera krav på mig nu, jag kan inte hantera mer nu, ge mig inte mer att jobba med. Du har så här små grejer. Man kan bli väldigt irriterad för små saker och så. Det är också... ja, och sen kan det gå ännu värre. Det kan ju vara sånt där som att man får ångest och depression. Och det kan vara en del i detta liksom. Man kan vara deprimerad. Det kan vara en sak. Men ibland är det en del i utmattning liksom, att man också får depression. Och du kan ha så här... vi pratar om lågt blodtryck, hjärndimma kan man ha. Man kan inte tänka klart. Det har jag själv haft ganska mycket tidigare. Liksom att man vaknar på morgonen så känns det bara som man har bomull runt hela huvudet liksom, och inte kan riktigt tänka klart då. Ja, så det är många olika grejer. Så det gäller att vara vaken på dem och tänka efter nu. Så om du som lyssnar på detta kände igen dig när jag sa de här grejerna, ja, då ska du nog göra någonting åt det. Och det finns en skala på nätet man kan hitta som heter Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS eller KEDS. Och det är en skala som man kan hitta på nätet. Det kan Erik kan lägga ut det någonstans i någon länk.
Amen.
Ska man göra det? Och om man har över 18 poäng på den skalan, det är 9 frågor bara man svarar på. Har man över 18 poäng i snitt, ungefär mer än 2 poäng per fråga, då är man i riskzonen för att vara på väg mot utmattning. Och jag tror när jag blev utmattad, jag kommer inte ihåg om det var 56 poäng eller sådär liksom. Så det var mycket i alla fall.
Har du någonting mer du vill ge till lyssnarna? Något mer de ska tänka på angående rörelse, kost, stress angående stress? Eller något generellt som du känner att du vill dela med dig av?
Ja, jag tycker ju när det gäller det här med utmattning, om man liksom gränsar till det, så är det klart att då ska man inte springa den här maran eller halvmaran och sikta på det om man är nära där. Det är fel. Det är inte detta året du ska göra det. Det här året ska du läka dig själv och liksom ta ett steg tillbaka. Och jag tänker som min psykolog sa till mig, som hade hjälpt av när jag var utmattad, hon sa ju det, ja men livet innehåller ju många kapitel, Peter. Du måste inte göra allt i samma kapitel. Det här är en bok liksom. Nu, det här kapitlet, nu ska du läka dig själv. Liksom. Ja, okej, det var det kapitlet. Och lära dig om saker och ting. Och det gjorde jag. Nu är det ett nytt kapitel. Nu har jag full fräs framåt här och jobbar och grejar och så. Vem vet, jag kanske springer ett maraton. Det har jag aldrig gjort, men det kanske blir nästa kapitel.
Så hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka från ett utmattningstillstånd, utbrändhet?
Det tog ju, jag blev sjukskriven i 2 år. Och sista tiden höll jag på med arbetsträning då. Men det var ju när jag la om kosten till lågkolhydratkost som det började snabbt bli bättre då. Och sen var det ytterligare kanske 1-2 år av funktionsmedicin som jag liksom jobbade med det och samtidigt läkte mig själv med det medan jag lärde mig liksom. Tog prover, tog kosttillskott, mediterade ännu mer och sådär. Så tog det väl ett par år till, men många vittnar om att de aldrig riktigt hämtade sig. De har alltid en ökad stresskänslighet. Och så trodde jag skulle ha det resten av livet, men det har jag inte. För jag är under mycket större stress nu än jag någonsin har varit. Så jag pallar min stress nu än jag någonsin har pallat. Och jag vet ju varför, det är för att jag liksom jobbat, jag gör väldigt mycket fel när det gäller stress, det vet jag, men jag gör väldigt mycket rätt, andra saker rätt, och då kan man tåla min stress liksom. Men jag tycker det är så det kan ta alltid, jag tror att om man använder sig av funktionsmedicin fullt ut med allt det vi kan och gör liksom och individualiserar och mäter saker, då kan det gå betydligt snabbare, och det ser jag ju att det gör hos våra patienter också. Så det kan ju vara en grej om man verkligen känner att man illa däran eller man vill satsa egna pengar på sin hälsa. För det här kostar ju tiotusentals kronor att komma till oss än. Det är ju inte finansierat av skatten än, det är tyvärr. Men då kan man ju komma till FunMed. Man kan gå in på funmed.se och läsa mer, anmäla sitt intresse. Man kan vara med på våra kostnadsfria webinars. Det ligger flera stycken på hemsidan. Man kan lyssna på halvtimmeslånga eller timslånga föreläsningar om olika ämnen. Och sen så kan man ju då kanske snabbare ta sig tillbaka tror jag, om man gör på det sättet. Men sen är det bara så enkla grejer som man måste i dagens samhälle sätta upp ett staket runt sig själv, brukar jag säga. Du kan inte bara titta dig omkring och se liksom, att göra som alla andra, för då blir du lika sjuk som alla andra och du mår lika dåligt som alla andra. Du måste tänka på vem är jag? Vad är det jag gillar att göra? Vad är det jag, när trivs jag? När hamnar jag liksom i det här guldläget att jag är glad och jag spritter till? Liksom. Det är som till exempel när min son spelade piano igår och jag gick och spelade lite med honom, liksom så här, latcha lite. Då kände man, wow, det här var ju jättekul. Jag gör det lite för sällan, men det är liksom, då vet jag, måste göra mer av det då. Och sen säga nej, vi måste ju, det här staketbygget då, det gäller ju både kosten, att jag äter inte godiskålen bara för att den finns där alltid. Jag har ett staket där liksom, nej det tillhör inte mig. Jag går in på ett café för att köpa en kaffe, nu köper jag inte en kaka också, för det finns inte i min värld att jag skulle göra det en vanlig dag liksom. Staketet finns där hela tiden och skyddar mig, i mentala staketet liksom. Och sen handlar det om att säga nej, att lära sig olika bra sätt att säga nej. Jag tycker, jag har läst en bok som heter Essentialism. Och det var ett tag sedan, jag kommer inte ihåg nu, men där fanns typ flera uppslag. Här är typ 8 bra sätt att säga nej på. Fast man gör det på ett respektfullt och trevligt sätt liksom. Så det är ju någonting som man kan träna sig i också.
Ja, det är ju väldigt viktigt, speciellt om man är utmattad, då är stressad och pressad, för då säger man oftast ja till saker som inte är i linje med en själv. Alltså, det handlar ju om att säga nej och säga ja till sitt liv och till det man vill ha i sitt liv. Mm. Det är ju det som är skillnaden liksom, och det är oftast det verktyget som många missar, och det är precis det jag coachar i liksom. Det handlar ju om att grunda det i sin självkänsla, i vem man är. Det är ju det jag coachar i stort sett hela tiden. Mm. Att man ska veta vem man är. Säga nej till de sakerna som inte är i linje med en själv och säga ja till det man vill ha i livet. Mm. Och det är inte alltid lätt.
Nej, men den där coachingen är ju så kraftfull då. För att den är ju, vi pratar om kost och vi pratar om mineraler och vitaminer och grejer. Men den här coachingen, den påverkar en människa från insidan, som gör att hela livet kan bli annorlunda. För när du får en annan syn på dig själv, då får du ett annat liv helt enkelt. Och du kan ta helt andra beslut och du kan få ett mycket bättre liv. Det är som när jag gick till psykologen där, och det är också en form av coaching när jag var utmattad. Det var liksom några meningar hon sa några gånger som jag tar med mig resten av livet. Det har påverkat mitt sätt att se på livet liksom. Mm. Jag hade aldrig velat varit utan det liksom. Så, nej.
Nej, men vad fint. Och ska vi avrunda nu, eller har du någon mer fråga, Erik?
Nej, jag hatar det faktiskt. Det är kanske bra att avrunda här då, men... Och för vi fick ju, jag skrev ner här, 10 tips fick vi där mot slutet av Peter. 10 tips okay. På hur man kan märka liksom, om man börjar bli utmattad. Så här, allt från sömn och stresshantering och liknande. Då. Vi fick en skala där med Karolinska Exhaustion Disorder Scale, tror jag den hette till och med.
Exakt.
Och sen staketet gillar jag väldigt mycket. Faktiskt, det är en väldigt bra analogi där, liknelse då. Så jag tänker det kanske är bra så faktiskt. Och sen kan man ju nå Peter då genom fadmed.se. Vill du lägga till och med där, Peter? Man kan nå dig eller så.
Ja, nej, men fadmed.se är bra. Själv är jag extremt bokad för det är så många olika processer jag är med i. Så. Men det är jättekul. Men om man jobbar till exempel i vården, liksom man är legitimerad vårdpersonal, läkare, sköterska etc. Då kan man ju titta på funktionsmedicinska vårdutbildningar som utbildar inom funktionsmedicin. Det är en onlinebaserad 6 månader lång utbildning som vi har utbildat över 100 personer nu där, och alla som jobbar hos oss har gått den utbildningen, eller en annan utbildning som finns på Funktionsmedicinska institutet eller också på Paleo institut då, hos Jonas Bergqvist som inte har varit med i er podden.
Han kommer snart, ska du se.
Kommer säkert.
Han är på G.
Bra. Så det är det. Och sen har vi också en tidning som heter Hälsa och funktionsmedicin som är jättekul. Den ser ut så här, för det är inte sett den. Och då är det är liksom vetenskapsbaserad hälsa, det är inga quick fixes, det bygger på att man bygger hälsan från grunden och det är typ sånt vi har pratat om idag, fast det är artiklar skrivna av landets bästa hjärnor på de här områdena.
Så, kul. Världsklass, tusen tack för att du var med i podden idag, Peter, och för lyssnarna här som funderar, men hur var det andra avsnittet? Ja, men titta på avsnitt 15 igen, så har vi mer av Peter här. Kan man få 2 timmar till de här då totalt. Så tack för att du var med här, Peter, och för lyssnarna får ni ha helt magiskt givetvis.
Ha en fin dag.
Tack så mycket. Ha det gott där ute allihopa.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.